välkommen till säsongens andra avsnitt av Obitrictum, podcasten som varje vecka utför en hel kroppsvisitering på världskulturen. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och nätlegenden Billy Rimgard.
Är jag reducerad till nätlegend?
Du ser det som en reducerande term.
Man hade ju hoppats på något mer.
Tror du att du dyker upp i Jack Werners bok?
Det skulle vi i sig se som en liten vinst, kanske. Som vad då? Som någon slags creepypasta?
Ja, eller någon form av nätligen. Någon slags flakpansarfigur dyker upp där bland sidorna.
Som en urban legend.
Ja, en typ.
Finns jag?
Ja, men nog om Jack Werner, kan jag känna. Snabbt avhandlat kapitel. Jack Werner lyssnar säkert också, men ja, det får han ta.
Hej Jack. Ja. Ja, hur, vad händer?
Jo, så lagom landat efter, vad heter det, förra veckans säsongsöppning. Mm. Det kändes bra, tyckte jag.
Jag tyckte också det. Jag blev väldigt glad över alla fina hojtningar från alla människor som lyssnade.
Ropa inte hej förrän du är över ån, eller vad man brukar säga.
Precis, man får ge det några veckor tills alla kritiker har lyssnat.
Precis. Nej, jag vet inte. Tills tentareaktionen kommer i någon form av krönika.
Ja, det var verkligen skitskoj att få alla tweets och sånt hittills. Vi kan ju säga det. Jesper skriver i kommentarsfältet att det verkar vara ett ämne i tiden. Han berättar att nu till helgen så drar utställningen Atombomb över Stockholm igång på Stockholms länsmuseum. Det handlar om så här beredskapsövningar och sånt. I Stockholm under kalla kriget.
Bomben, man kommer ju aldrig ifrån bomben.
Nej.
Det är det som är bombens charm.
Vart man än vänder sig så lurar den där runt hörnet.
Precis.
I samband med den här utställningen så kommer det genomföras visningar av den fantastiska ledningscentralen Elefanten som finns i ett berg i Sollentuna.
Har du varit där, va?
Jo då. Skivomslaget till Mr. Suitcase-albumet är fotat där nere.
Okej. Okay.
Jag rekommenderar alla som kan att åka dit på en sån här visning. Det är ett fantastiskt ställe.
Hur många sådana värdigheter, krishanteringscentraler har du varit på?
Ett gäng. Fast Elefanten är ju lite speciell för att den är ju så oförstörd. Alltså, den stod klar, byggd 1977. Och sen i och med att de har så här luftrening och sånt så är liksom, allting är helt nytt. Ingenting har nötts, bara det att allt var helt nytt 1977. Så att designen och formen på saker och ting är ju helt fantastisk. Jag har sagt fantastiskt 3 gånger på 30 sekunders diskussion.
Ja, men det är inflation i superlativen här som vanligt.
Pelle på Twitter föreslog att vi skulle ordna ett avsnitt inför publik inne i Elefanten. Men tyvärr, det kommer inte gå, för att om det skulle ske så tror jag att Oddpod skulle implodera i ett moln av... Jag vet inte, övertydliga referenser kanske.
Ja, möjligtvis.
Men sen fick vi ett väldigt bra tips också. Anon Dodd i kommentarsfältet på oddpod.se som tipsade om den brittiska filmen Threads från 1984. Kärnvapen dystopi galore. Hittade den på YouTube och har sett inledningen och den verkar plågsamt realistisk.
Det finns ju ett gäng sådana där filmer som är helt sinnessjuka. Vad fan heter den som Peter Watkins, britten, gjorde? Jag tror att den heter The War Game. Ja, precis, The War Game. A fictional worst case scenario docudrama about nuclear war and its aftermath in and around a typical English city. Den är också otroligt grafisk, otroligt jobbig, men väldigt bra.
Vi pratar inte om samma nu. Nej.
Det tror jag inte. Inte om det inte var Peter Watkins.
Jag vet inte, jag är inte så beläst att jag kan vem som låg bakom. Den här heter Threads och var någon slags tv-film.
Okay.
Så.
Vi har lite nytt, vad ska man säga, nytt blod på sajten. Nytt blod, vad säger ny grafisk profil skulle man säga.
Nytt blod, jag gillade det. Jag gillade tanken på att... att slänga ut det gamla kadavret. Och det var lite ofrivilligt att vi har byggt om sajten, för det är så, vi blev ju hackade i somras för andra gången. Och då, alltså, problemet med så här hackning är att det är så här, det är ungefär som när ens hårddisk rasar om man inte har någon backup. För i början så är det ganska hängigt liksom. Man blir ganska opepp av det. Men sen till slut när man tvingas att bygga nytt från grunden så är det ganska bra. Så nu är ju Oddpod väldigt responsiv och går äntligen går det att spela ljuden från läsplattor och telefoner. Så mycket enklare att lyssna.
Mm.
Jag måste hojta också. Jag måste få göra en hojtning. Jag är inte så bra på det här med CSS och sånt. Och vid ett tillfälle så jag satt med problem 23:45 en fredagkväll. Och då är det lite svårt att få problemlösning.
As you do.
Ja, precis. Det är lite svårt att få hjälp ofta. Men jag tänkte säga pröva Oddpods Twitter. Så jag slängde ut den och efter en kvart så hade jag fått svar från Pontus, Jon och Gina som alla hjälpte till att ställa det här till rätta. Det var jättelätt fel. Det var ju absolut inget avancerat. Men det är lätt att... fel är lätta om man vet vad man ska felsöka. Det visste jag inte, trots många glas vin och minimaltekno.
Många glas vin, ja. Jag gillar ändå att du sitter och kör i CSS med några vinar innanför västen. Det är en härlig kodarbild på något sätt.
Men inte, alltså, vilken fantastisk grej ändå.
Ja,
communityt bara agerar. En av dem var till och med i Tyskland på ett hotellrum för att dagen därpå gå på en CSS-konferens.
Det är helt fantastiskt. Men jag vill fortfarande hänga kvar lite grann med det här med att du dricker vin och kodar CSS. Finns det något slags vuxentecken i att man liksom har spolat... först spolar man Jolt Cola, sen spolar man kaffe och då går in liksom på rödvin. Rödvinskodarna, kommer de starkt nu när vår generation börjar bli lite till åren?
Alltså jag vet inte, jag tycker det finns, alltså, man kan också se det som att det finns något ganska tragiskt i en bild med personen som sitter hemma 23:45 en fredagkväll och dricker vin och försöker så här, säkra sin plats i Jack Werners bok genom att ha en sajt som fungerar. Så grip efter det lilla halmstrået att vara en nätlegend eftersom allt annat har havererat.
Där har vi alla varit.
Ja,
så,
ja.
Så att, det är inget att skämmas över, Billy.
Nej, det låter bra. Det låter bra.
Ja, men resultatet blev ju bra i alla fall. Rödvin till trots.
Mm. På grund av, skulle jag säga.
Ja,
Tack vare.
Är det de här nya fina röda inslagen på sajten kommer ifrån kanske?
Eller hur? Nej, det är inte jag som har gjort någon grafisk. Det har proffs gjort.
Ja, okej.
Det är faktiskt Asin Ashurvan som också gjorde omslaget till Mr. Suitcase-albumet nere i Elefanten som har gjort.
Cirklarna slut här.
Ja,
några minuter in i avsnittet.
Synergier bara. Hela tiden.
Härligt.
Ja.
Men låt oss kasta oss vidare. Såg du den här härliga bilden som en DeviantArt-användare vid namn Dirk Lochell, tror jag det uttalas, hade gjort över olika rymdskepp?
Ja, jag såg det genom att jag fick notiser om att folk likade en Oddpod-postning på Facebook.
Ja.
Jag gick in för att titta vad det var och fann detta monster till bild som du hade postat där och jag blev lycklig.
Det är mycket detaljer i den här bilden.
Han har ju alltså på något sätt utgått ifrån...
Hen, tycker jag vi säger. Dirk kan mycket väl vara en tjej.
Ja, absolut. Ja. Hen har ju utgått ifrån... jag antar att alltså typ så här Star Wars och Star Trek och sånt, där finns ju väldigt avancerade så här technical compendiums som spesar alla skepp. Och jag antar att det finns så även för allt annat. Jag menar typ så här EVE Online och Warhammer, de har ju garanterat sådana spesar. Och hen har sedan gjort ett stort, vad är det? Som en poster, ett collage, där man ser dem sida vid sida. Allt från de här värsta monsterskeppen till små shuttles.
Ja, alltså jag upptäckte ju någonting här som jag, vad heter det, hade noll koll på. Den tecknade serien Robotech.
Mm.
Vad ska man säga? I den här kartläggningen, ett segment där ganska långt ner till höger så finns det en samling skepp då som kommer från den här serien. Den ser otroligt smaskig ut. Jag har inte hunnit titta på den än, men den verkar härlig. Det ser liksom amerikansk anime, alltså en amerikansk serie gjord i sån här anime estetik från mitten på 80-talet.
Mm.
Den ser väldigt smaskig ut. Jag vet, hade du koll på den?
Nej, det är noll.
Känns inte lite trist här också att Independence Day-skeppet är i princip störst?
Mm.
Det, för det känns som att det är inte gjort, Independence Day-skeppet är inte gjort med hjärta. Det är bara gjort för att vara stort liksom.
Alltså jag blev extremt besviken på att moderskeppen i V är så små. Ja. De är pyttesmå. Ja. Det gjorde mig lite ledsen, för jag hade när vi pratar ungdomsminnen eller barndomsminnen, när man fick sitta upp och titta på V, de första, är det 6 avsnitten tror jag, som är asbra, sen kommer någon så här halvhjärtad förlängning. Men då upplevde man dem som gigantiska och skräckinjagande. Här var de rätt pluttiga faktiskt.
Vad heter det, om du måste välja här, vilket universum av de här tycker du har bäst, eller jag vet inte om man ska säga bäst, snyggast eller mest estetiskt fulländade i rymdskeppen?
Men det där alltså, där vill man ju vända på det en sten till. Alltså, ofta får ju rymdskepp en så här aerodynamisk design, eftersom vi tänker på dem som flygplan typ. Men de behöver ju inte vara aerodynamiska, eftersom det inte finns någon luft i rymden.
Nej.
Alltså, som jag har förstått det, så är det mest effektiva designen, om man ska så här flyga nära ljusets hastighet, är typ som en gigantisk kon med ett tjockt, tjockt, tjockt lager is, därför att det blir så mycket friktion med så här små stenar och sådana saker när man kör fort. Så man behöver ändå skydda sig på något sätt. Och det är inte så fint, men det är väldigt funktionellt.
Det gör ju, vad heter det, The Borgs moderskepp totalt obegripligt. Som ju bara är den här tech-kuben i princip.
Ja, precis. Hur hanterar de friktion liksom? Vi slängde ju ut frågan om så här, vilket som egentligen är bäst, eller vad man ska säga, snyggast slash bäst. Och då så Heinz Harald på Twitter svarade: Babylon 5's Star Fury, form och funktion i suverän balans. Jag gillade den, alltså, man vill ändå ha form. Alltså vi kan inte, när vi pratar popkultur så vill vi ändå ha...
Ja, men vänta nu, sätter du form före funktion här? Jag vill, alltså i de här fallen i populärkulturen här, jag vill ha funktion.
Därför att jag bara vara en kon med massa
ja, men det vore det absolut bästa. För det vore, alltså, det om något vittnar ju om att man har liksom tänkt efter när man har, vad heter det, utformat de här rymdskeppen. Att liksom göra ett sånt här borgskepp i all ära, jag älskar The Borg, men det ser häftigt ut, men det är ju samtidigt bara totalt orimligt.
I am Locutus of Borg.
Ja.
Nej, men grejen är så här att jag...
Nu spoilade du precis en hel tv-serie, men...
att det är jag som är Locutus of Borg. Det är ingen kände till.
Nej.
Det får plats i boken, Jack.
Ja.
Att det är jag som är Locutus. Men alltså... Man vill man inte ha någon sorts form ändå? Alltså om man kollar på den här fina affischen eller collaget, det är ändå så här... Vissa av åken från EVE Online exempelvis. Så väldigt coola.
Man blir ju så här extremt sugen på att börja spela EVE Online när man ser de här skeppen. Och sen minns man ånyo att det är ett spel som till 75% har form i Excel-dokument.
Alltså jag skulle jättegärna vilja säga chronicla EVE. Alltså
ja,
sitta med någon sån här stor... Det var, här under uppehållet i somras läste jag någon, att det hade varit någon grej nu igen. Något stort härj av något slag. Men hur som helst...
Men vi kan väl säga så här, om det är någon av er lyssnare som är en fena på EVE, hör gärna av er till oss så kanske vi kan få en crash course av något slag och kanske börja gräva lite i det. Det skulle vi uppskatta. Men kontakt @oddpod.se, alternativt skriv till oss på Twitter @oddpodcast.
Helt plötsligt så slutade podcasten komma ut utan ett varpå ett stort imperium började byggas i ett EVE-universum.
Ja, precis.
Men du frågade mig vilka jag tyckte bäst om.
Ja.
Alltså, jag gillar ju som sagt, jag gillar ju vissa av EVE. Jag tycker de här absolut värstingåken från Star Wars är inte så mycket för.
Jaså?
Nej.
Varför? Berätta.
För jag skulle mer klassa dem som mobila rymdstationer eller någonting. Alltså en farkost är ändå, ändå någonting som primärt är byggt för att färdas i. Alltså några stora så här habitats som man ändå känner att de stora Jag kan inte namnet på den nu, men den stora svarta som de gör så fin parodi på i Spaceballs.
Det är verkligen den svarta de gör parodi på i Spaceballs. Men det är väl en sån Galactic Cruiser eller Star Destroyer eller vad de heter.
Mm.
Ja. Vad tänkte du säga om den?
Men jag ger inte så mycket för den. Nej. Jag tycker att det är lite som folk som kör omkring med suvar i innerstan. Om man jämför det med någon som kommer glidande i en Koenigsegg i innerstan, så vet jag direkt vem jag rotar för.
Jag gillar ju Farscapes skepp väldigt mycket. Inte just kanske Moya som är liksom huvudskeppet, men Scarran, deras skepp är väldigt, väldigt nice tycker jag. Sen gillar jag även på bilden här att Red Dwarf är med. Jag läste även i anteckningarna till den här till bilden att tydligen då så är Doctor Who's The TARDIS är en pixel på Red Dwarf-skeppet. Vilket är kul. En pixel på den här bilden är motsvarar då en meter. Nej, motsvarar 10 meter.
Mm.
Så att det är många stora skepp.
Mm. När jag jobbade en gång i tiden så jobbade jag på ett spelföretag som utvecklade spel för mobiltelefoner. Det här var liksom innan 3G och precis i brytpunkten mellan så här vanliga telefoner och Java-telefoner, så att det var väldigt primitivt fortfarande. Men då hade vi gjort ett så här space trade-spel för VAP var det ju då som gällde. Och jag kommer ihåg Benjamin som var grafiker, han satt och pixlade rymdskepp, alltså för det skulle finnas så otroligt många skepp att välja mellan.
Mm.
Så han satt och pixlade de här jävla rymdskeppen i en oändligt antal modeller. Och jag satt och namngav 800 solsystem plus alla planeterna i solsystemen. Man trodde aldrig att det skulle sluta. Vecka in, vecka ut så satt vi med den där jävla skiten. Liksom. Jag hoppas att det finns sparat i någon bank någonstans.
Det känns som du har mycket bra minnen från dina spelutvecklardagar. Där har du en väg in i nätligen-boken, tror jag.
Ja.
Men ska vi göra så att vi går vidare från några rymdskepp till världsrymden i annat avseende? Interstellar update.
Interstellar. Och den där gingen betyder att det äntligen är dags för en interstellar update. Det är ju så här att med Christopher Nolans förra film Inception, eller det är inte hans förra film men den förra som inte var Batman. Med den så höll vi oss helt rena. Vi läste inte på någonting. Vi visste ingenting när vi gick in i biosalen. Med hans kommande film Interstellar så vi tänkte göra tvärtom. Och bara gå all in och ta reda på allting. En strategi som... jag vet inte, det här experimentet... Jag börjar känna att det är lite jobbigt.
Du tycker det?
Ja, jag tycker det är lite jobbigt. Ju mer som har kommit fram, och det har inte kommit fram mycket ännu.
Men... det är ju det som kommer fram är ju inte... Det är inte jätteavslöjande.
Nej, men det känns ändå som det kommer bli en fet jävla rulle. Och det kanske är på ett sätt lite tråkigt att ha sett halva genom liksom 5 olika trailers och liksom 15 minuters... cam-leak som har sänts innan någon annan film. Eller, ja.
Jo, men det jag kan känna är lite grann också att alltså den största risken jag upplever är att det kommer bli Prometheus all over igen. Alltså att man på något sätt får upp väldigt mycket förväntningar genom att veta väldigt mycket. Alltså i den situationen där man har koll och har sett de här häftigaste bilderna, eller om man ska säga, som alltid är de som släpps i trailers och dylikt, så är liksom utgångsläget inte riktigt lika exemplariskt som om man är ett vitt ark när man går in.
Mm.
Eller ja, det är på ett sätt det vi kommer liksom se till nästa höst när inte stället går upp. Men det har ju hänt en del grejer under sommaren nu i alla fall.
Vi ska ju bara säga det här är sista Interstellar-update som vi kör mitt i avsnittet. Från och med nu så kommer vi lägga dem efter slutsignaturen.
Ja, jag tycker också att när vi har kommit en bit in i den här updaten ska jag höja ett varningens finger, men det kan vi göra när vi kommer dit. Vi kan väl börja med att nu är ju då rolllistan helt spikad. Och de då som är med i Interstellar är Anne Hathaway, Casey Affleck, David Oyelowo, Ellen Burstyn, Jessica Chastain, John Lithgow, Matt Damon, Matthew McConaughey, Michael Caine, Topher Grace och Wes Bentley.
Star Spangled.
Ja, så alltså inåt helvete. Det är rätt sinnessjuk rollista. Det är också ganska det här är ju biroller och allting, men det är ändå så här, jag får en känsla av att när det är så här spritt med stjärnor som det är här, att det här kommer väldigt mycket vara vad säger man, en ensemblehistoria.
Mm.
Jag tror inte att det, kanske att det finns en lite tydligare huvudroll, men sen tror jag att det kommer vara ganska mycket att det handlar om någon form av grupp.
Mm.
Det jag tycker man kan avläsa av den här rollistan. Ja, jag vet inte, har du några reflektioner?
Det har ju kommit en pressrelease från filmbolaget.
Ja, men det är här då jag vill höja ett litet varningens finger. Och för de då som inte riktigt vill vara lika up to date som oss, så kan man sluta lyssna i kanske 30 sekunder när vi läser upp den här pressreleasen, eller?
Ja, visst. Det blir bra.
Det är väl fair game.
Jag läser den då.
Ja, gör det.
I en kort mening så skriver de så här. Eller en lång mening, men det är en kort stycke. De som spårar fram 30 sekunder, de kommer ändå höra slutet av det här. The new script chronicles the adventures of a group of explorers who make use of a newly discovered wormhole to surpass the limitations on human space travel and conquer the vast distances involved in interstellar voyages.
Du fick nästan lite Carl Sagan röst där.
Mm-hmm.
Eller är det bara när man hör de orden?
I am locutus of both. Ja, men, alltså, om vi pratar nu, the adventures of a group of explorers.
Ja, säger ju ingenting.
Nej, men det säger att det är en ensemble.
Ja, du menar grej. Så? Ja. Jo, det är sant. Och liksom maskhål. Alltså det är ingen intrig de beskriver här.
Nej.
Det är ju inte ens en elevator pitch.
Nej. Det är ganska då, alltså det låter som en ganska lökig film.
Ja, men det skulle mycket väl kunna vara en Paul W.S. Anderson film liksom.
Ja.
Men det är det liksom antagligen inte. Det är väl det man hoppar på är väl, och nu vad heter det? Det man hoppar på är väl det här surpass the limitations of human space travel.
Mm.
Där finns det ju något spännande.
Det finns också en väldigt dålig CGI-scen där de åker genom wormhole att vänta, tror jag.
Ja, du tror det?
Ja, det brukar alltid vara synonym.
Samtidigt, Christopher Nolan är ju väldigt CGI vad ska man säga, sparsam med CGI liksom.
Du menar att de landar på en Earth-like planet inspelad i Marokko?
Nej, men kanske att det skildras väldigt mycket inifrån ett rymdskepp utan fönster eller någonting. Eller jag vet inte, det är omöjligt att spekulera. Det närmaste jag, på tal om Carl Sagan, det närmaste jag får lite vibbar till är ju kontakt med Jodie Foster som väl Sagan skrev manus till, va?
Mm, han var involverad i alla fall, va?
Ja.
Fantastisk film.
Ja, den är härlig. Men det är även då, de har ju dragit igång och börjat filma så smått i Alberta, Kanada, och de har ju då släppt några bilder från inspelningsplatsen här, och det man ser är ju mest någon slags, vad ska man säga, så här, the frontier stad får man känslan av lite grann, alltså lite halvöken, lite smutsigt, smutsiga bilar, människor i jeans och mocka i den här småstaden då. Och sen är det ju det här med att det verkar vara någon slags storm och folk går med ansiktsmasker. Kan vi tippa på att det handlar om någon form av miljöförstöring som har sabbat på jorden, eller?
Det är väl en lågodds här, tror jag.
Ja.
Det finns en bild där Christopher Nolan står och visar, är det Jessica Chastain han visar hur hon ska hålla ansiktsmasken?
Ja, det är Jessica Chastain. Ja, det känns talande på något sätt.
Mm. Men ja, miljöförstöring eller någonting som gör att det inte går att vara det. Men de ser väldigt varmt klädda ut, så att jag tror inte att det är någon sån här
nuklär vinter kanske.
Ja, kanske det. Fast då hjälper ju inte ansiktsmasker.
Nej.
Vi pratar så mycket i nattmössan eftersom vi inte har en aning om detta.
Nej, men det är väl lite som är poängen med Interstellar-rapportet också, att det blir ju mycket spekulerande.
Mm. Men vi kan väl krita, om vi ska föra någon slags protokoll, så kan vi väl krita ner miljöförstöring på jorden som en så här första grej.
Och ensemblehistoria.
En sån sak som vi alltid kan vinna.
Nu är vi halvvägs där, känner du det, Billy?
Ja, ja.
från världsrymden är det ganska långt till vårt nya segment här i den här säsongen av Orbit Rictum. TLDR-cirkeln. TLDR är alltså förkortningen för Too Long Didn't Read, som man ofta ser som en kommentar på olika längre texter på bloggar och hemsidor. Och det vi hade tänkt göra i den här nya programpunkten är ju dock, det är lite grann som en fortsättning på floppfilmscirkeln och B-filmscirkeln, fast tagen till ett helt nytt medium. Nämligen features, alltså längre tidningsartiklar som vi då lär sig tillsammans och utvärderar, diskuterar till kommande veckor. Först ut är en text som heter The Most Amazing Bowling Story Ever.
Tydlig rubrik.
Ja, väldigt tydlig rubrik. Skriven i juli förra året. Och den då hade vi tänkt att vi ska läsa till nästa vecka, alltså den 18 oktober. Och vill man komma med lite synpunkter så kan man göra det. Vad ska man säga, senast mitten nästa vecka. Så att läs den här nu över helgen, så är det bara att spotta ut idéer och reflektioner. Jag vet inte, vad ska man, vi har ju haft tydliga frågeställningar när vi har gjort floppfilmscirkeln och B-filmscirkeln. Här känns det som att det är lite mer obeträdd mark vi rör oss på.
Jag känner väl så här själv att efter, vi har ju pratat väldigt mycket om att filterreportaget trademark är liksom den nya, alltså,
vi lever i filtreportagets tid.
Ja, där man hela tiden letar efter de här otroliga verklighetscasen för storytelling. Och jag känner väl att det är spännande att utforska det på ett mer, man, oftast dröläser man ju dem, eller man läser dem som en essä eller som en godnatt lektyr så. Kul att närläsa dem, försöka dechiffrera lite det här med alltså, de är ofta skrivna som fiktion. Alltså reportagen är väldigt målande, väldigt berättande.
Mycket, det känns som att det är mycket gemensamt med dokumentärfilmsformen på ett sätt.
Verkligen.
Det är liksom, det primära är kanske inte att återberätta saker exakt som de är, utan snarare förmedla hur ungefär det var genom att berätta det på ett intressant sätt istället. Det jag har tänkt på lite grann som är någon slags infallsvinkel är ju att det känns som, alltså just begreppet TLDR vittnar om någon slags tidsekonomi som vi lever i. Alltså det handlar om vad det är värt att lägga ner tid att läsa på. Vi är vana med snabba Twitter-uppdateringar och korta nyhetsnotiser, att man liksom måste på något sätt sovra och utvärdera vilka av sådana här längre features man lägger tid på. Och det är väl det på något sätt jag känner, om man även vill försöka nå med Too Long Didn't Read-cirkeln. Det är liksom lite kärnan. Det jag skulle vilja göra och har försökt göra med mina begränsade mattekunskaper tills idag, men gått bet på, det är att man skulle vilja ta fram ett läsvärdesindex typ. Det jag tänker är att någonting, en matematisk, helst en matematisk formel där man då tar med typ antalet tecken i beräkning och hur lång tid texten tar att läsa i beräkning tillsammans med någon form av, jag hade idén om att konstruera en formel med ett betyg som sen då styr formeln tillsammans med tecken och tid och sen då spottar ut ett värde, och beroende på vad det är värdet är så ser man hur stort läsvärdet är. Förstår du hur jag menar då?
Jag förstår vad du menar, att man ens egen subjektiva upplevelse så här, ja men på en skala 1-10 så var det här wow-känslan eller så här what the fuck-känslan,
ja,
var 7. Det där blir en subjektiv bedömning, men sen så används den i en matematisk formel för att få fram något absolut, ett absolut värde på kvalitet.
Exakt. Det jag nog jättegärna skulle vilja hjälp med från er som är lite mattesnillen. För det problemet jag sätter på var att hela tiden så när jag tog fram någon formel så sjönk värdet per automatik när texten blev längre. Alltså, och det är det man vill undvika på något sätt.
Precis,
men jag vet inte hur.
Någonting som är 7 av 10 och 10 000 tecken långt är ju inte per definition bättre än någonting som är 7 av 10 och 30 000 tecken. För att 30 000 tecken kan också vara mer awesomeness.
Ja, men samtidigt känns det som att om på ett sätt så måste liksom 30 000 tecken vara mer, det måste vara värt 30 000 tecken, eller förstår jag hur jag tänker, att om den här texten hade gått att förmedla på 10 000 tecken så borde den ha gjorts det snarare. Eller, ja,
det kanske behövs fler värden från oss, alltså ja. ett betyg så här hur blown away man var, och sen ett betyg över hur pass less man var på den ändå mot slutet.
Ja, kanske. Men vi mottar jättegärna förslag, både på Twitter @oddpodcast och på mail kontakt@oddpod.se. Så har vi förhoppningsvis tagit fram den här fantastiska formen. Det kommer förändra hela medielandskapet, den här formen.
Vi ritar om kartan.
Ja, precis. Det är slutmålet, känns det som, med den här cirkeln.
Om man inte sitter och kritar på en sån formel, så mottar vi också jättegärna tips på oväntade och bra långläsning. Tipsa away.
Men som sagt då, till nästa vecka, The Most Amazing Bowling Story Ever. Vi länkar till den på oddpod.se.
Något som jag är lite spänd på nu, det är ju så här, normalt sett när vi kör de här första, nu är vi lite sent ute i år, men normalt sett så har vi varje höst och varje vår för den delen plöjt lite tv-serier sådär, och kollat på piloter och stundande grejer. Och när vi byggde om sajten nu så upptäckte vi ju att man kan väl säga att vår tv-seriegenomgång, historien över den, är ju nästan som en liten kyrkogård av skrotade idéer.
Alltså jag kan redan nu erkänna att jag stängde faktiskt av Terranova efter ungefär 20 minuter. Vi tänkte väl tröska igenom tre stycken lite snabbt. Alcatraz, Touch och The River. Men om vi går in till nästa komedi.
Terriers.
Ja, som en
myspys, privat deckar serie.
En ny polisserie hade ju premiär här i veckan. Det är Sean Ryans nya serie, The Chicago Code. Vi har ju så här på den tidiga hösten förälskat oss i serien Rubicon.
Så vi hoppar hastigt lustigt till The Event.
De har ju mosat in helt otroligt många beståndsdelar i det här första avsnittet. Det är ju helt sjukt. Ja, men det är hot mot presidenten, det är en man vars liv blir raderat, det är en fästmö som försvinner, det är en hemlig anläggning i Antarktis, det är en mystisk kvinna som man inte vet var de kommer ifrån, det är ett kapat flygplan, det är liksom en oförklarlig händelse. Det är de har... Man blir lite matt bara av att tänka på det här.
Sist hörde vi alltså Hanna Fahl som var gäst i ett av våra tv-serieavsnitt. Hon blev helt matt av att tänka på numera nedlagda The Event. Blir du matt av att höra om vad vi pratat om i tv-serieväg?
Alltså det här, den här gången när Alcatraz, The River och Touch var liksom... Det avsnittet, det är ju inte direkt... Det känns ju inte så fräscht, om man säger så. Grejen är så här, det finns ju en aspekt av det här, och det är ju att popkultur inte bygger på beständighet. Att så här, det som sker i höst är det som sker i höst. Hur det står sig i ljuset när vi tittar på det nästa år spelar egentligen ingen roll, för det är inte så popkultur funkar. Men man kan ju önska en bättre kompass samtidigt.
Jag kan också känna lite grann så att när man hör det här så... när vi diskuterar en serie och är lite peppade på den, är det samma sak som att skriva under seriens dödsdom lite grann. för liksom utöver typ Fringe så är ju, har ju alla serier blivit så här brutalt nedlagda. Lost gills inte riktigt, för Lost hade i princip gått i mål redan när vi drog igång Obit Rictum. Så att...
Och Fringe hängde ju på väldigt lösa trådar stundtals.
Ja, verkligen. Men jag tänkte säga att vi därför kanske inför den här nya tv-säsongen nu då, kör ett lite annat grepp. Vi vänder helt enkelt på steken och tittar lite på vilka serier kommer bli nedlagda.
Ja.
För det känns som de här liksom, jag såg till exempel nu här i veckan att Sleepy Hollow, den är redan upplockad för en säsong 2. Så att de kan vi liksom skita i. The Blacklist kommer att gå på TV3 snart eller någonting sånt.
Den är också upplockad.
Ja, den är också upplockad för säsong 2. Så
yep.
det känns irrelevant. De kan vi prata om i februari när vi har bestämt oss om det är någonting att se eller inte. Och i veckan här så blev det också klart att ABC's Lucky 7 redan har fått yxan. Två avsnitt hade han det gå, sen plockade de ner skylten på den serien direkt. Men vi har ett gäng till här i startgroparna som, liksom, som vi antar inte går en allt för solig höst till mötes. Vad har vi att bjuda på som ligger här i bottenskrapet?
Det jag spontant tänker på, det är ju Baywatch-hjärnans nya projekt Safe.
Safe med en trea, va?
Ja, Safe med en trea istället för E. Jag har sett lite av piloten faktiskt, och det kan vara det värsta jag har sett. Men jag är så rädd att det är sånt som funkar numera. Men vi ser hela piloten av Safe, tycker jag.
Ja, du tycker verkligen det?
Eller, nej. Vi kan väl vi kan väl skimma igenom dem kanske. Bara ta en titt på dem till nästa gång.
Jag har ju sett ett gäng av dem hittills, men jag får väl se allihopa då. Men det jag känner med Safe är så spontant att den går väl på någon sån här liten pisskanal.
Ja, det är möjligt.
Och de är lite mer så här benägna av att hålla fast vid även de mest värdelösa av tv-serier, för att det är liksom det enda de har. Och att vi sitter och snackar om Safe är liksom större än alla andra serier de har på den här kanalen. Ja. Och det gör att de kommer så här, låta den gå. Ett annat svagt kort här är ju Dads.
Vad är det för något?
Det är alltså en sitcom då, om två framgångsrika killar i 30-årsåldern som får sin vardag omkullkastad när deras farsor flyttar in. Taglinen är two best friends, one dad situation.
Vad är det bästa de kom på?
Ja, det här är ju liksom en stor satsning på Fox, det här med Giovanni Ribisi och Seth Green. Jag kollade på piloten när den kom, och det är anskrämligt dåligt, såklart. Jag vet inte, vi kan väl i slutändan kanske tippa vilken av dem som kommer få yxan först, och den som vinner får jag vet inte, kanske inte rappa Gangsters Paradise, men göra något annat förnedrande. Eller den som förlorar får göra något förnedrande, eller vad säger du?
Precis, vinnaren får bestämma vad förloraren ska göra. Ironside är väl en sån som har all potential att vara dålig också.
Den hänger också löst. Det handlar om en snubbe som är snut, men liksom kan vara en hårdnackad polis fast han är rullstolsbunden.
Remake från 60-talet, va?
80-talet, va? Eller 80-talet, är det så gammalt som
60-talet? Nej, jag vet inte. Jag bara sköt i blindo.
Tagline då: his team, his town, his rules.
Åh, det låter som en winner.
Ja, det kan gå hur fan som helst. Vi har även We Are Men. Ingen tagline, det säger väl allt. Men handlar då om en kille som blir lämnad vid altaret och flyttar in i ett hyreskomplex där han hittar några nya killkompisar som påminner om hur skönt det är att vara kille. Gemensam nämnare är att de beklagar sig väldigt mycket över hur kvinnor behandlar dem, om de här kvinnorna inte är unga och lite sugna på snabba förbindelser.
Men ser vi någon slags så här girls kontring här? Alltså, serie för dudes.
Jag vet, om den här serien hade gått på FX så hade jag varit benägen att hålla med dig. Men den här är ju liksom också, jag tror inte om det är NBC eller ABC, det är också en sån liksom vanlig network TV-grej. Så att, det är nog inte så raffinerat i upplägget. Det är nog snarare bara liksom, alltså tanken är väl så här, det är lite tvegat tanken. Det är väl dels att så här, sköna killar i 30-årsåldern ska känna igen sig i det här, och samtidigt att vi andra då ska kunna skratta åt de här killarna. Men man gör liksom, problemet är att man skrattar inte alls riktigt.
Vi slänger ett öga, inga närläsningar, men vi slänger ett öga i alla fall. Och
ja, det tycker jag definitivt. Vi har även Betrayal, som handlar om...
Du bara fortsätter lassa på den.
Efter det.
Jag försökte avrunda lite snyggt.
Betrayal får vara sista nu, känner jag. Men det är alltså då, vad heter det, en gift fotograf som har en affär med en advokat från... Det här är alltså allting jag har läst i synopsis. Det är en gift fotograf som har en affär med en annan gift advokat. Tagline, jag älskar taglines på de här serierna. They have no idea what they started. Vilket också är totalt intetsägande på något sätt.
Är det meta om så här, show, det är showrunnern som har skrivit den taglinen som en passning till studion om vad som pågår bakom kulisserna?
Ja, jag antar det. Ja, men vi får väl se vad som händer med de här serierna. De hamnar nog snabbt på den där kyrkogården tillsammans med tidigare nämnda lik.
Grejen är så här, jag tycker det finns någonting som är lite tråkigt i att vi sitter och pratar om det så här, för att det betyder ju att det finns ju inga riktiga serier som man känner så här, shit, vi måste ägna hela avsnittet åt att prata om den här serien, för vi är så blown away. Och jag kan känna så här, men typ en sån, du nämnde Blacklist här, och den går efter så här, The Voice i amerikanska tv-tablån.
Och bra lead-in.
Ja, verkligen. Och har jättefina tittarsiffror. Och Blacklist, liksom, det är ju en så här eller liksom action-rökare som inte bryr sig dugg om huruvida det finns plot holes, om det finns logiska hopp, som helt ogenerat i avsnitt 2 introducerar en African-American, en Asian och en med typ så här, vad ska man säga, mixed race CIA-person typ, bara för att alla de andra är Caucasian, och då var väl det säkert några så här mätningar efter piloterna, att det var många som inte kände igen sig, så då slänger man in lite andra etniciteter, och det är så här helt orimligt gjort. Och den bryr sig inte om sånt, för den behöver inte, den är bara stor och fet och det händer mycket och man håller kvar en väldigt stor del av tittarna. Det känns verkligen som att så här, genre-tvn, jag tror så här, min tes är så här, vi befinner oss lite mellan två eror, där den förra eran var där man kunde dra stora tittarsiffror även på genre-television, och den nya eran är sådana som Netflix och andra som gör som kan göra genre-grejer om de får en tillräckligt stor bas.
Men förlåt, jag bryter in, men vad drar du gränsen för genre-tv här?
Ja, men sånt som inte tilltalar alla. Alltså Lost blev ju genre-tv efter typ första halva första säsongen.
Ja, men är Sopranos genre-tv?
Jag skulle säga att den blev det efter ett tag också, när den hade hittat sin kärna och landat. Men i okay. början ville den vara väldigt mycket. Alltså då ville den ändå vara ganska bred. Men den är också så himla, det är så himla länge sedan liksom. Det är ju 15 år sedan.
Alltså, den måste väl ses som en av de som var med och ritade om den här kartan du pratar om, eller?
Jo, det är den ju. Men om man säger som Breaking Bad, skulle jag kategorisera som, jag vet inte om det är genre, men det är i alla fall så att det är omöjligt att hänga med i det om man kommer in sent. Typ.
Men samtidigt Breaking Bad, inga tittare?
Nej.
Alltså kvalitetsserierna har ju inga tittare heller. De existerar ju bara för att de genererar bra buzz liksom. Girls, säsongsavslutningen på Girls säsong 2 hade ju 500 000 tittare i USA. Vilket är liksom, jag tror att det är ungefär som om det skulle vara 10 000 svenskar som tittade på tv-program.
Fast inte den HBO?
Jo.
Och där, alltså HBO, för dem är det nog en helt okej.
Ja, men samtidigt har ju liksom Game of Thrones flera miljoner.
Jo, men inte som, alltså som om man, nu, jag känner att jag är ute på vatten.
Gud, vilket sidospår vi hamnar på.
Jag behärskar inte riktigt det här, men jag kommer ihåg att Lost i början så hade ju den så här 24 miljoner tittare och var liksom most viewed den veckan och sådana saker. Mot slutet så var den ju nere på så här 11 miljoner, 10 miljoner. Alltså inte all, vilket verkligen är skitsiffror när det är på en ABC liksom.
Fast det är bra siffror för att vara en dramaserie. Alltså, de som mest tittare på tv överhuvudtaget har ju NFL.
Ja.
Och de har ju typ 20 miljoner tittare i veckan. Så att det är inte så jävla många som tittar på tv i USA. Annars är det så här NCIS och Big Bang Theory som brukar ligga bäst till. Och de ses väl av typ 12 miljoner, tror jag.
Ja.
Detta om detta.
Ja. Vi får ta den djuplodande diskussionen om vart gick det fel,
ja,
i
precis.
TV-världen. Det är ju dags för en ny punkt.
En till.
En sprillans ny.
Härligt.
Men vi har ju liksom konstaterat att det på många sätt känns som att internet funkar som allra bäst när man typ sitter och slöläser om konspirationer och UFO-händelser och olika oförklarliga händelser. Det känns ibland som att mediet är typ skräddarsytt för det. Och därför tänkte vi, som en återkommande punkt, kommer vi den här säsongen av HBT Dictum att försöka fånga upp det här liksom storyguldet, eller vad man ska kalla det för, och göra nedslag i olika incidenter som finns dokumenterade. Alltså inget så här som en trådstartare någonstans har dragit igång, utan lite mer kött på benen i alla fall. Kanske vi kan kalla det. Delvis kommer vi försöka närma oss de här incidenterna som filmstoff och se hur man kan använda det för att skriva en blockbuster. Det är lite luddigt fortfarande. Jag känner att vi behöver dra igång första avsnittet av, eller första delen av The Incident. Och vi har premiär
farligt
idag.
Nära The Event i titel, tänkte jag på nu. Men,
Du har till och med skrivit The Event i ett av våra planeringsdocs. Ja.
Freudiansk felskrivning.
Ja. Jag känner att...
kan vara den minst freudianska felskrivningen någonsin också.
Jag känner att vi behöver nästan göra det lite så här dramatiskt när vi drar synopsis på vad som egentligen hände. Rubrik: The Moberly Jordan Incident. Tagline: håll ögonen framåt så kanske du ser bakåt. Håller?
Håller, definitivt. Ja.
Det är den 10 augusti 1901. Akademikerna Charlotte Moberly och Eleanor Jordan är på turistbesök på slottet i Versailles och går på promenad i markerna. De tappar bort sig, irrar runt på småvägar, och i närheten av det lilla chateauet Petit Trianon ser de plötsligt tillbaka på slutet av 1700-talet. Palatsbönder vid gamla plogar stirrar på dem. När de går vidare så möter de en man i kåpa som de frågar om vägen. När han tittar upp under kåpan är hans ansikte härjat av smittkoppor. När de nådde fram till Petit Trianon från baksidan såg de en kvinna som åtminstone Charlotte Moberly trodde var Marie Antoinette. När de gått runt till huvudentrén var de plötsligt tillbaka bland andra turister. De båda akademikerna försökte närma sig upplevelsen från vetenskapligt håll och skrev ner sina upplevelser separat för jämförelse. Och en samlad beskrivning av det hela publicerades 10 år senare i boken Ett äventyr. Var det en pinsam harkling?
Nej, absolut inte. Jag bara hostade lite. Ja.
The Moberly Jordan Incident. Ja. Time slip.
Incident och incident skulle jag känna och säga. Men,
Time slip eller missförstånd.
Alltså, det rationella sättet att närma sig det här är ju så här. Det här är ju två stycken människor som har varit på en promenad och fått en bra story, kommer på en bra story för en bok.
Den kom 10 år senare dock. Under pseudonym, för hon skämde så mycket för det.
Precis. Men vadå? Det är bara en viral marknadsföringskampanj. Ja, det här med att det tog 10 år är bara för att sprida myten lite grann innan. Men om man ska liksom så här närma sig det utifrån en potentiell populär kulturell faktor, så känns det väldigt så här hämtat ur typ ett avsnitt av Doctor Who. Jag tänker så här, ett dilemma eller någonting, en plats där ekon från The Space-Time Continuum slår tillbaka, eller att de når en zon där tid och rum kollapsat in på sig själv. En krökning i tidsväven eller någonting sånt. Det skulle väl kunna vara någon sån så här, ett Nibiru-sätt att närma sig det, eller vad man ska säga. Hur närmar du dig på det hela?
Jo, jag tänker på, det var därför jag nämnde dem som just akademikerna. Alltså, de hade ju allt att förlora på att prata om det här. De var ändå så här, det var ju inte någon tjomme någonstans som bara så här, jag såg UFO:n. Alltså så här, det var ju inte den här väderballongsgrejen så, utan det känns ju mer som att så här, de satte ju hela sitt rykte på spel här och sitt anseende genom att prata om det här, men de kände ju uppenbarligen att de var tvungna att prata om det. Det tycker jag lånar det ger viss tilltro till deras berättelse.
Det är noll kredibilitet, känner jag.
Jaha.
jag tror ju bara att det liksom är två personer som deras akademiska arbete har liksom inte dragit in så mycket cash som de kanske ville, och så ser de en möjlighet att att sälja en bra idé. Det är vad jag tror som hänt. Wow, vänta, ska vi betygsätta den här incidenten lite, eller?
Ja, det tycker jag. Vi kommer behandla de här incidenterna vi går igenom utifrån två kriterier. Wow-faktorn och den popkulturella potentialen.
Jag säger här direkt att wow-faktorn får 5 av 10 Podbay Doors.
Mm.
Och den popkulturella popkulturella potentialen däremot, den ger 8 av 10 Podbay Doors.
Mm. Jag hade skrivit upp samma på popkulturell potential, 8 av 10. Wow-faktorn hade skrivit 6 på.
Ja.
Den är lite för...
spacad.
Grejen är, hade de inte slängt in Marie Antoinette i mixen hade jag tyckt att det var häftigare. När man liksom drar in det, då känns det så här, då känns det lite sökt. Om man läser teorier om vad som kan ha hänt, så var det tydligen så att det fanns någon ganska dekadent poet som bodde i närheten, som brukade så här ordna
lives
helt enkelt. Aha. Stora fester som pågick flera dagar, som där man skulle vara klädd i liksom tidsenliga kläder. Det är ju, och att det skulle vara honom de mötte där, så han som satt under kåpan och skrockade med sina smittkopps ansikte. Jag gillar ju den tanken väldigt mycket. Det är en person jag vill lära känna mer om.
Mm.
Har du tänkt någonting på...
Men jag tänker, alltså wow-faktorn tappar ju enormt i och med att det är lite för lätt att avfärda.
Mm.
Förstår du? Jag tänker att
det är bara hörsägen.
Exakt. Det finns inga... Det är två personer som har gått i skogen mot ett chateau, och sen 10 år senare berättar om att de upplevde någonting under den här promenaden. Det är lite som om du och jag skulle gå en promenad, och sen 10 år senare så berättar vi att under den här promenaden så såg vi ett spöke.
Inte det hela Oddpod går ut på, att förvanskar historiska händelser till fördel.
Ja. Petitesser.
Ja. Nej, men vi kommer ju säkert senare i den här serien stöta på incidenter som liksom är betydligt mer odiskutabla i det att de har någonting har hänt.
Ja,
sen vad som har hänt kan vi prata om, men någonting har hänt. Det finns det liksom tydliga fysiska bevis för. Det är ju lite avsaknad av det här, det håller jag med om.
Men om vi snackar filmrättigheter då, eller om vi snackar så göra någonting med det här, vilken väg skulle du gå?
Av någon anledning så kommer jag att tänka på Catherine Bigelows Strange Days.
Mm-hmm. Intressant.
Jag tänker så här på, om man har en historia som är förlagd i nutid, som är ganska så här drug-fueled. Kanske partystudenter som är i Paris på besök, kanske. Mm. Lite oklart vad som är på riktigt och vad som faktiskt händer, typ. Alltså metagrejen skulle kunna vara att några från idag hamnar i en timeslip och möter Mobley och Jordan innan, eller kanske efter, de råkar ut för det här på något sätt. Lager på lager av tid. Mm. Så. Musik av Grouper, tänkte jag.
Ja. Först tänkte jag säga varför, men sen såg jag precis varför.
Mm.
Jag gillar det på något sätt. Det är inte riktigt upp i mina le, men det skulle kunna vara. Jag vill ha Terry Gilliam här. Dels så han bevisat sig kompetent med kostymer, vilket känns som A och O i den här berättelsen. Jag tänker då på bland annat Baron von Münchhausen, som tidigare känd från Flopfilmcirkeln. Men framförallt så har han visat sig kompetent med tidsresor i de 12 apornas armé.
Ja.
Och det är det jag tror man ska snöa in här på något sätt. Jag vet inte om man ska låta de här två akademikerna resa i tiden, eller om man ska låta hela det här 1700-talssällskapet resa i tiden. Men någon form av liksom så här omkastning i tid och rum är det som bör ske här.
Mm.
Jag har elevator pitchen klar här, om du vill ha den.
Ja.
Nu är du alltså då executive på Fox, säger vi. Och sen då i hissen på vägen så säger jag bara, men Marie Antoinette möter de 12 apornas armé.
Taget.
Ja,
det är taget. Skitbra.
Ja, men The Incident då, det är inte, jag trodde att jag sa The Event. The Incident alltså, det är tillbaka om 2 veckor. Då går vi loss på en ny händelse av spännande mått.
Och därmed är höstens första vanliga avsnitt till ända. Och det tar till ända som vanligt med på Skriptum där vi lämnar något lite tips som värt att kolla upp lite ytterligare. Jag tänker tipsa om en väldigt bra... Den fick lite spridning under sommaren, men inte alls så mycket som man kanske hade tänkt att den borde få. Kort dokumentär, skriptad eller inte, låt vi vara osagt, som heter The Magnetist, finns på Vimeo. Är en snubbe, det handlar om en snubbe som heter Micke, som älskar kassettband och kör kassettbandsklubb. En extremt dålig hisspitch av mig, det hör jag här, men det är alla geeks... kan nog känna igen sig väldigt mycket i den. Otroligt bra gjord.
Vi snackar kassettband som man har musik på alltså.
Exakt.
Ja. Trevligt. Jag då körde ju förra säsongen då Orbit Rictum dokumentärtema på mina postskriptumtips. I en ny säsong då så kör vi ett helt nytt tema och jag kickar igång Postskriptum Comics. Vi pratar oförskämt lite serietidningar i Oddpod och jag tänkte att det här kanske är en väg in att ändra lite på det. Till att börja med vill jag tipsa om den pinfärska The Wake av Scott Snyder, ritad av Sean Murphy. Det är på många sätt arketypen på bästa möjliga sätt för genren människor på isolerad plats möter okänd fara. Du har också läst några nummer, eller hur?
Jag fick ett sms från dig med just den pitchen. Hur kunde jag motstå det? Jag har läst de nummer som finns, gillar det mycket.
Ja, bra. Då kan du gå i god för att det här är bra skit helt enkelt.
Definitivt.
Ja, bra. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Lyssna igen nästa vecka då vi alltså sparkar igång TLDR-cirkeln. Hur känns
den
det?
Den bästa bowlinghistorien som skrivits.
Precis. Ha det bra tills dess.
Vi ses, hej då.
Tja.